God morgon, detta är Radio Nacka 99,9 Huggenwurz. God morgon, jag heter Lasse och finns här på morgonen. Hans frågutgivare är radioföreningen Nacka. Klockan är 7:02 denna tisdag morgon den 5 oktober 2004. En tisdag. Och solen går upp om ungefär 5 minuter har vi fått löfte om här. Just nu har vi 10,1 grader här i Nacka och ska jag öppna gardinen lite. Det är... ja, det är en himmel som är både lite blå och vit, som en blandning av blått och vitt, som en konstnär har blandat. Så solen finns där bakom och lyser redan upp, så att det är lite blåvitt, lite blandat. En lätt månslöja med andra ord. Ingen vind just nu, vi har haft ganska mycket vind här tidigare. Det har blåst på ganska ordentligt. Vi kommer få en 13 grader varmt idag ungefär och lite halvklart och sådär, men ingen regn i alla fall. Och solen går ner 18.08 ikväll och går upp om ungefär 4 minuter, det vill säga 7.06. signal där att nu, exakt, går solen upp. Där gick den upp. Klockan är 7.06, det här är Radio Nacka och solens uppgång är här med vederbörligen firande. Jag lyckas räkna ut hur det blir i alla fall när vi går tillbaka till normal tid. Då kommer alltså solen att sticka upp lite tidigare, så att så måste det bli. Istället för att den går upp som nu 7.06, så måste det bli 6.06, så att säga. Så jag lyckades räkna ut det till slut. Så måste det bli. Jag ska ta och försöka ta reda på när vi går tillbaka till normal tid här också. Då måste det ske snart allt det. God morgon, Radio Nacka 99,9 och 10,1 grader utanför fönstret. Det kommer in 13 grader idag. Nyhet är nu att nu ska de ju stänga Barsebäck 2. Det kom igår. Nej, det är ruskigt. Usch. Det är, hur ska det gå om vi stänger av kärnkraftverken? Hur ska det gå då? Ja, det kan det gå så snett? Kanske inte så bra med folkomröstning i alla fall. Vi kanske ska lägga ner demokratin i vissa sätt. Det är för farligt. Oh, nej, men det är faktiskt ruskigt att stänga ner den där. Först jag kommer att tänka på EU när det pratades var det 70-80-talet någon gång om att man skulle stänga Barsebäck 2. Hur nu skulle vara, om man ens skulle bygga den, hur skulle det vara med den då? Det var samtidigt som mellanöl diskuterades om man skulle ha mellanöl eller inte. Det var en del som sa, finns det inget parti som är för mellanöl mot kärnkraft, och vissa som tyckte då. Men blandaren hade då en rubrik som löd nej till Barsebäck 2B. Det var ganska kul. Men när det gäller Barsebäck 2 så har vi nu kommit beslut om att den ska stängas nästa år. Det var kanske inte helt spikat än. Jag blir orolig där, för visserligen har kärnkraften stora faror och det är inte allt det bästa. Det farliga med kärnkraften är väl två saker. Dels att spridningen av kärnteknologi fortgår över världen, och vi ser nu mer och mer kärnvapen spridas över världen. Men där har inte Sverige gjort sitt för att stoppa spridningen av kärnvapen. Jag har berättat om Hans Blix som var ute och på regeringens uppdrag och inspekterade Iran och sådär. Nej, de är kärnvapen här, det är inget farligt. Och sen har vi Iran som håller på att utveckla kärnvapen som en i mängden. Som Sverige ville så skulle vi verkligen kunna arbeta för att stoppa spridningen av kärnvapen. Det är någonting riktigt allvarligt. Men när det gäller kärnkraft så ligger vi faktiskt riktigt risigt till. Vårt oljeberoende är för stort, vilket gör att vi är beroende av omvärlden. Och oljeförbränning gör även att global warming fortsätter, växthuseffekten fortsätter. Och det är även förbränning av andra fossila bränslen. För att få nu ström när vi stänger av Barsebäck tyvärr, så ska vi då köpa det från Danmark där de eldar med kol. Och Tyskland och Polen och vad det är. Så det gör ju inte heller miljösituationen bättre. Och det talas om huruvida vi ska köpa kärnkraft från Finland istället med en ny ledning under vattnet där i Östersjön. Och det är vissa som är otåliga. Alltså det finns rent allmänt politiska strömningar. De här gamla vänsterströmningarna som egentligen bara är emot all utveckling, all industriell utveckling överhuvudtaget i väst, men inte i öst. Och det kommer sig av gammal påverkan. Jag pratade tidigare om Vänsterpartiet, det var påverkat av öst tidigare. Och det är därifrån det kommer. För Moskva vill ju nedrusta hela väst, vill ju stoppa hela väst. Och en av idéerna där var ju att ja, dels så stödde ju öst naturligtvis den så kallade fredsrörelsen i väst, som bara var till för att minska västs försvar, samtidigt som öst ökade sin angreppsmakt, sin krigsmakt. Så att fredsrörelsen i väst var en del i krigsansträngningarna i öst helt enkelt. Och det hjälpte ju vänsterpartister glatt till med. Och även miljöpartister. Jag tror att mycket av den här antikärnkraftskampanjen som förekom då på 70-80-talet, jag tror man stödde från Moskva också för att helt enkelt minska möjligheterna här i Sverige och göra oss mer beroende av öst som har mer av oljan. Och det är det som rullar på nu. För det finns några problem med kärnkraft. Jag nämnde spridningen av kärnvapenteknologi, men det är som sagt har inte Sverige visat sig intresserat av att stoppa det. En annan fara är ju avfallet. Vad ska man göra med avfallet? Nu har det för sig till saken att det blir väldigt små mängder avfall av kärnteknologi. Så att det gör ingen större skillnad. Det är inte som när det gäller att elda med olja, att det faktiskt skulle göra stor skillnad om man slutade elda nu. Det skulle göra stor skillnad, utan när det gäller avfallet av kärnkraft så är det ganska små mängder fysiskt. Så när man redan har kört det ett tag så kan man faktiskt lika gärna köra vidare och lägga ner det i samma berggrund. Och Finland håller på att borra nya hålrum i berget för att förvara kärnkraft. Man har redan några kärnkraftverk igång där. Det här är ganska allvarligt. Ekonomiskt är det helt vansinnigt naturligtvis också. Och vi har inte så mycket pengar i svenska ekonomin heller just nu att vi har råd med sånt här. När vi kommer få ett betydligt värre läge i och med alla pensioner som kommer och fler och fler äldre som kommer behöva vård, samtidigt som det är färre och färre yngre som arbetar. Så ekonomiskt har vi inte heller råd med sånt här. Och ur miljövårdssynpunkt är det naturligtvis illa att vi kommer att se till att det blir mer eldning av fossila bränslen. Och det kommer inte att påverka speciellt förvaring av kärnavfall heller, eftersom den delen är så liten och verksamheten redan är igång. Och det kommer tydligen inte heller minska spridningen av kärnvapen, eftersom Sverige inte agerar på det i alla fall när vi kunde. Så det här det är totalt vansinne och fullständig idioti att stänga Barsebäck 2 nästa år. Och vad ska man säga om det? Är det när ja, det är en följd, det är naturligtvis påverkan från öst. Det hänger ihop lite, även om de svallvågor förhoppningsvis rinner ur så småningom. Och en annan är naturligtvis att känslor är viktigare än fakta ofta inom politik. Och vi har redan ut elnät som kräver mer och mer kraft. Det har man över stora delen av västvärlden faktiskt. Därför att vi förbrukar mer och 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 mer el. Så Redan nu så har vi problem att försörja med el. Så att det kommer också innebära fler elavbrott. När man stänger av kärnkraftverk så där, så kommer det bli de andra att gå mera ansträngda. Så att när någonting faller ur så får det kedjeeffekter som ni vet med elnätet. Nu för tiden när allting hänger ihop, så att när någonting stängs av eller går sönder så fortplantar sig felet vidare. Så vi kommer få fler elavbrott också. Men det jag mest tänker på är väl ekonomin för Sverige som kommer att försämras ofantligt, och att vi kommer att öka förbränningen av fossila bränslen som kommer att öka växthuseffekten. Och en räddning är när Finland får igång sitt kärnkraftverk så vi kan köpa el ifrån. Men då, det hjälper inte ekonomin heller naturligtvis, när vi skulle kunna producera själva. Och all den kapitalförstöring att inte använda det. Ett av de kärnkraftverk vi har. Så det här det är en ganska allvarlig sak. Och det är fullständigt idiotiskt att stänga ner Barsebäck 2 redan nu. Man har ett väl fungerande kärnkraftverk som står. Så jag vet inte om det finns möjlighet att ändra det här beslutet. Förmodligen inte. Förmodligen måste väl läget bli betydligt sämre innan det blir bättre kanske i Sverige. Men till den positiva sidan var det en positiv nyhet också. Gudrun Schyman gick ut. Har försvunnit än. Gudrun är fortfarande alive. Gudrun forever. Gudrun Schyman har gått ut och föreslagit en extra skatt på män. Hon kanske kunde köra ett kärnkraftverk. Ja, det är sant. Gudrun Schyman gick ut igår och föreslog en extra skatt på män. Ja, där hör man. Ja, när Gudrun Schyman blev intervjuad av Jenny Josefsson här om Vänsterpartiets kontakter med Öst, så sa hon att hon kände inte till någonting om det. Men kanske var sant. Gudrun Schyman kanske var den enda vänsterpartist som Öst inte ville ha kontakt med. man pratade om. Det var så att på grund av våld mot kvinnor som oftast utförs av män enligt henne, så skulle då skatten för män vara högre än för kvinnor här i Sverige. Om man ska ta det på allvar, det låter ju som ett helt typiskt Gudrun Schyman förslag helt prilligt, men det allvarliga i den här situationen, det är ju att hon som en sann vänster, som en sann socialist ska jag säga, driver det här med gruppindelning. För det är ju, man ska se allvarligt på varför ett sånt här förslag är så farligt, så är det att dela in folk i grupper och behandla dem därefter. Man måste dra upp gamla Hitler igen. Det var han som gjorde det stort, en att dela in folk efter ras och behandla olika, och även etnisk tillhörighet och sexuell läggning och så vidare. Det gjorde även Lenin på sin tid. Och Mao. Det är typiskt för socialister att man delar in folk i grupper och behandlar efter grupper. Och det är fascismens kärna, det är rasismens kärna, det är socialismens kärna att dela in folk i grupper. För då kan man lättare kontrollera dem. Så det är någonting väldigt allvarligt. Man kan ju skratta åt det här med Gudrun Schyman, men just den här gruppindelningen är någonting som är grunden för förtryck. Och den används av många grupper. Jag har bott i USA många år och det finns liknande socialistiska strömningar där med att dela in folk i svarta och vita, rena raslagar och rastänkande. Och i sydstaterna fanns ju det länge, där svarta och vita inte behandlades lika. Och det försvann i med Martin Luther King och medborgarrörelsen, men det har kommit tillbaka i med sådana som Jesse Jackson, som faktiskt var med på den tiden, men det är en annan story. Det har kommit tillbaka i USA nu med många organisationer som säger sig vara för svarta då och vill att svarta och vita ska behandlas olika enligt raslagar. Så att det finns i så kallat vänsterrörelser, och det är någonting som är själva grunden för förtryck och grunden för att kunna kontrollera människor. För att när man drar in folk i grupper och säger sig tala för en grupp, om då andra grupper opponerar sig, så ja, men du kan ju inte opponera, det är klart, du är ju en annan grupp. Om det är en grupp man säger sig tala för, om någon där opponerar sig, men du, då är det en klassförrädare. Så att genom att dela in folk i grupper så kan man kontrollera alla grupper, eller bägge grupper om man uttrycker det så. Så det är någonting väldigt allvarligt. Så att det här, man kan ju skratta åt Gudrun Schyman, men gruppindelningen, att hon överhuvudtaget använder den, är faktiskt någonting som vi ser allvarligt. Som, och att göra det till norm, att kunna dela in folk i grupper så där och straffa efter grupp, det är någonting allvarligt. Och vi har ju raslagar då som har kommit tillbaka faktiskt i USA, med så kallade hate crimes. Och man ska släppa in folk till skolor efter beroende på ras. Och vi har även sett här i Sverige med om brott utförs mellan olika etniska grupper eller med sexuell läggning eller raser och sådär, att det ska bedömas olika beroende på vilken ras man tillhör, eller etnisk grupp eller sexuell läggning och sådär. Alltså rena raslagar. Och då kanske någon tror att ja, men det är ju för att göra gott. När Hitler gjorde det så var det för att göra ont, men när vi gör det så är det för att göra någonting gott. Och då tror man det, så är man så totalt ofantligt idiotiskt naiv och dum och oförstående, så att hälften borde vara nog. Det var nämligen exakt samma argument som nazisterna förde i 30-talet, på 30-talet i Tyskland. Att det var de onda och elaka hatiska judarna, och att man skulle skydda arierna. Att det var någonting gott man gjorde. Varför? För att skydda arierna, som egentligen hade rätt till att driva och äga fler företag och sitta på högre positioner och äga mer än vad de gjorde, om inte judarna hade varit där och tagit ifrån dem. Och därför så var det några goda lagar, de här raslagarna. Det var alltså inte så att Hitler verkar ha varit galen, men i det tyska folket, det var inte så att det var en samling psykopater, utan det var så att det var vanliga, hedliga svenska, eller vad säger jag, tyska människor, precis som man tänker sig vanliga, hedliga svenskar, som nu kan eventuellt, om de är vänsterpartister, luras tro på såna saker som att man ska bedöma folk efter kön, efter eller efter sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Det är alltså ingen skillnad. Tänkandet är exakt detsamma när man tror att man ska skydda då, som Gudrun Schyman, skydda kvinnor mot de hemska männen. Man måste komma ihåg det, att nazismen, det var inte alltså någonting att det var massa elaka människor med hatiska, att det var vanliga människor. Och det är det som är så viktigt att komma ihåg, för att då kan man faktiskt förstå att det kan hända igen, det kan hända här i Sverige igen. Och det behöver inte vara under baneret nationalsocialister, det kan vara under baneret socialister den här gången. Så Vänsterpartiet är alltså det parti som ligger närmast nazismen i Sverige. Och just det här att dela in folk i grupper i det de har gemensamt med nazisterna. Och jag är inte rasist själv, så jag bryr mig inte om rasister är svarta eller vita. Jag bryr mig inte om det är nazister eller vänsterpartister som delar in folk i grupper. Jag bryr mig inte om grupperna är för det eller emot det, för homosexuella, mot homosexuella, utan det är den här gruppindelningen i sig som är så farlig. För att har man gått in på den vägen, det är då det kan gå åt helsike. The road to hell is paved with good intentions, som ett uttryck heter. Det är alltså så att de här grupperna, som nu vänsterpartister som tror att de gör någonting gott om de delar in folkgrupper, men det är för att vi är snälla, vi vill göra väl. Det var alltså precis samma sak som många tyskar tänkte i Tredje riket. Ja, men det är snälla, vi vill göra väl. Det är alltså ingen skillnad. Det är precis samma sätt att tänka. Det är precis samma sak som leder till fascism och socialism. Och jag är orolig att vi kan se saker som vi såg under andra världskriget, att vi kan se det komma tillbaka. Och före andra världskriget också. Vi kan se sånt komma tillbaka i Sverige igen. Och i Europa, ska jag säga. Och det är det som är den allvarliga sidan av vad Gudrun Schyman gick ut med, att dela in då folk i grupper, att skilja på män och kvinnor i det här fallet. Men det finns ju andra åtskillnader också. Så det där är en latent fara som ligger, och vi får inte glömma bort de unga som växer upp med historielöshet. Vi som har med kanske då, vi kommer ihåg, vi ser ju lätt de här kopplingarna mellan 30-talets socialism och händelser som sker idag. Men de unga kanske inte ser det. Framförallt inte med media som vi har i Sverige, som är så vinklat och bara berättar vissa saker och inte berättar andra saker. Så det är den allvarliga sidan av Gudrun Schymans tokiga utsläpp igår. Men jag vet inte om annars vill man bara garva åt den. De kanske mest är intresserade av att komma i te. Det är intressant att när en sån människa gör ett tokigt utspel, så jag såg det på Rapport, då kommer man direkt i tv, alla tidningar. Det finns så många tokiga utspel i landet av människor, men inte kommer de direkt i media. Så att jag vet inte, det säger en hel del om media i och för sig, men det säger också en del om att kanske det är intresserad av mest, bara synas på något sätt. Så jag vet inte. Men det var inte bara Gudrun Schyman, det var även en annan hög vänsterpartiska som var med. Jag kommer inte ihåg hennes namn, men en av dem som var tilltänkt som ledare nu när Gudrun Schyman försvann, och de hade en interims ledare där. Innan hon fick en Hoffa, så var det en annan kvinnlig vänsterparti som jag glömt namnet på, någonstans från Norrland tror jag. Men hon var också med på det här utspelet igår. Så att, nåja. Ja. Så länge vi har fred och frihet så får man väl vara glad i alla fall. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Tisdagen den 5 oktober 2004, klockan är 7.36. Och vi har 10,7 grader idag. Det kommer bli upp en 13 grader, lite växlande molnighet och uppehållsväder. Nu börjar solen faktiskt lysa på. Nu blir det ljusare och ljusare här över Nacka, där jag sitter just nu. Musiken är Ernesto Cortázar.
Gudrun Schyman var alltså veckans höjdpunkt igen. Nu fick ett litet glädjeämne från allt elände här. Det är kul med en tokfrissa som hon som kan... Ja, man får lite skratt igen. Ja... Nej, det är inte lätt med den här jämställdhetsdebatten. Jag vet inte vem det borde handhas av egentligen. Jag hörde en sak på P1 här i förra veckan. Förr, när hästar var viktiga i samhället, handhade männen hästar. Nu, när hästar inte är viktiga i samhället, är det mest kvinnor som handskas med hästar. Ja, så sades det faktiskt i Vetenskapsradion.
Amerika så står man nu utanför eller runt Mount St. Helens och undrar om hon ska explodera eller inte. Mount St. Helens är en av de tre stora vulkaner som finns längs västkusten i Amerika. Ja, det finns ju flera i och för sig, men det är tre som ligger där på rad som är ganska stora. Washington State befinner sig inte så långt från Seattle faktiskt. Och 1980 så erupterade Mount St. Helens och medförde död och elände. Jag tror det var 57 personer som dog då. Så nu är man lite orolig, för det har rumblat och rumblat och haft sig ganska länge nu. Det har jordbävningar och geologisk aktivitet och så vidare runt Mount St. Helens, så att man är lite orolig. Så nu finns alla fotografer där och filmar och videobandar och allt vad de gör dygnet runt. Undrar vad som ska hända. En del dras till vulkanen, en del dras ifrån den. Och igår så sköt hon iväg mera sån här ånga, eller vad jag ska kalla det för. En stor plum av steam och aska. Ibland står och pyser lite. Jag bodde i Kanada och hade daglig utsikt. Jag kunde från mitt vardagsrumsfönster se Mount Baker, som är en av de tre vulkanerna i samma kedja. Den ligger också i Washington State, ganska nära gränsen till Kanada. Och jag bodde i Kanada och kunde se Mount Baker. Man såg den dagligen när man åkte fram och tillbaka på motorvägen. Och det pyste ibland lite ånga så där ut ur den där vulkanen. Och man kunde se även snön då hade blivit lite askfärgad, för det kom ut lite aska lite stadigt sådär. Så där är stora saker. Det är enorma krafter naturligtvis i jordens inre med all den magma som bubblar runt. Så vi får se om Mount St. Helens kommer att explodera här någon av de kommande dagarna. Hela rösterna säger att det är nog ingen risk att vi ska få en liknande explosion som den 1980, eller få lavaströmmar som på Hawaii för inte så länge sedan heller. Jag vet inte hur man kan veta det egentligen. Men kanske man kan man det? Och skulle man inte kunna skicka ut några robotar som borrade en hål där i marken så att man långsamt kunde släppa ut lite rök och få det sakta pysa ut istället för en explosion? Är inte det möjligt heller? Hur säger du det som pågår, att det liksom pyser upp lite grann? Så att det pyser redan, men skulle man inte kunna... Jag vet inte. Kanske... Eller är det bra att vi inte vet riktigt hur vi ska hantera såna här vulkaner och vet för mycket om hur vi ska hantera jorden? Det kanske skulle gå åt helsike då, jag vet inte riktigt. Men nu är det i alla fall många som står och väntar runt Mount St. Helens och undrar om hon ska explodera eller inte. Nu som helst har man evakuerat många människor runt vulkanen, för eftersom man inte vet riktigt vad som kommer att hända, så att spänningen fortgår.
pratat en del om det här med elektromagnetisk strålning och dess farorisker. Och man håller på att utveckla nu i amerikanska flygvapnet såna strålkanoner med mikrovågor som man ju dels kan döda med, men även skada med. Det är alltså bara frågan om hur mycket man skruvar på effekten i sig, eller vilken frekvens man kör. Så att sånt finns faktiskt i verkligheten och håller på att utvecklas. Bara lite tips om att det kanske inte är helt ofarligt alltid med all den elektromagnetiska strålning vi utsätts för när man till och med använder den som vapen. Tack så säga tack och ansvarig utgivare i Radioföreningen Närke. Vi hörs igen imorgon. Hej då.